Podplay.
Välkomna till veckans snutsnack. Som ni hör så är det inte Hasse Brontén som välkomnar, utan det är Daniel Ekberg, klipparen, som har varit med sedan starten på podden. Vi har tyvärr denna veckan fått lite tekniska problem och Hasse är på resande fot. Så därför så kliver jag in istället och hälsar er välkomna. Och jag har också fått äran att plocka ut lite Patreon-avsnitt som har varit exklusiva tidigare, men som vi idag bjuder på istället för ett vanligt avsnitt. Först får vi höra lite grann om tullen och lite smugglarhistorier där. Och efter det så får vi höra en historia om en polis som var nere i Thailand. Men jag säger som Hasse brukar göra, att hoppas ni får en trevlig lyssning och så var försiktiga där ute.
Ja, Niklas, jättetack för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack. Det är superintressant att få en inblick i vad ni gör där på Tullverket.
Ja, det är rätt så många som inte vet vad vi håller på med. Det är många som, de flesta i allmänheten, de har egentligen ingen aning. De flesta frågar ju när vi, ja men, och när ni hittar ju, då ringer ni polisen. Nej, det gör vi inte. Vi har ju faktiskt egna utredare och egna spanare och vi har egen underrättelseavdelning. Så att vi gör allting själv faktiskt. Det enda vi inte gör är ju egentligen människosmuggling så.
Nej, just det.
Det är inte vårt, den har vi inte den befogenheten att driva de här.
Nej, just det, för det var som du sa i början av i avsnittet där, det är just varor som ni...
Precis. Men sen har vi fått ny lagstiftning nu i 1 augusti. Då har vi ju hela brottskatalogen på gränsen. Så att vi får just, men då ska det ju, då är det polismyndigheten som driver ärendet. Så det ska vara en förundersökningsledare från polisen då som ska driva ärendet. Så vi kan ju initialt gripa och hålla förhör och beslagta. Det är en bra lagstiftning att ha, för att nu behöver vi inte, det är mycket till det här med stöldgodset, att nu behöver vi inte släppa ut någonting. Nu kan vi faktiskt agera och stoppa det innan. Om inte, har inte polisen tid som det var innan, ja, då var vi tvungna att släppa det. Men nu kan vi faktiskt köra på ärendet initialt.
Det måste väl vara frustrerande.
Ja, nej, det är ju så sjukt. Men nu, det känns jäkligt skönt att det har också tagit säkert 100 år för sent ungefär, den lagstiftningen. Men nu har den kommit i alla fall.
Bara 100?
Ja, precis.
Men har du något sånt där case när du fick släppa iväg, när du får så här, man får den här magkänslan att aj, det här var ju inte rätt liksom? När lagstiftningen...
Ja, det har ju hänt några... Men det är inte roligt. Det är det inte. Men som tur är, de mesta gångerna vi har haft det här misstanke om stöld och häleri, då har ju faktiskt polisen kommit. Så att, det är inte många fall som vi har haft här nere i söder. Vi har ju som tur med att i söder finns ju faktiskt polisen ganska nära. Det är värre med då kollegorna uppe i Haparanda eller i Norgegränsen. Och där, de var kanske närmaste polis är nästan en halvtimme bort. Och de är ju kanske upptagna på ett ärende, så att... De har ju fått släppa lite mer kan.
Just det. Du berättade i avsnittet här kring att under pandemin så har det ökat på med smuggling av hundar. Hur började ni märka det direkt, eller hur upptäckte ni det här?
Ja, det kom väl inte direkt. Det blev väl efter ungefär ett halvår in i pandemin så började vi se mer och mer av de här smuggelhundarna som kom.
Var kommer de främst ifrån?
Det är ju från mycket från Ungern, Bulgarien, Polen. Det är väl de länderna som är topp tre när det gäller smuggelhundar.
Okej. Och hur vet man att det är en smuggelhund? Alltså folk, kommer de med en uppsättning valpar, eller hur jobbar man?
Förr så var det ju mer att, ja, men då var det ju att de gömde dem och drogade ner dem och gömde dem i bilarna och försökte smuggla in dem. Men det har de ju slutat med, för de har insett att de här europeiska hundpassen som man ska ha för att föra in en hund är ju ganska lätta att förfalska.
Okay.
Eller bara du betalar en korrupt veterinär i Rumänien att ja, men ska jag skaffa detta passet här, och sen så ljuger vi lite om rabiesen och så ljuger vi om åldern på hunden och sen så är det bara att tuta och köra in i Sverige.
Mm.
Och det har ju försiggått ganska länge det här, och det är svårt att riktigt komma åt dem, för de har ju alla papporna i ordning så att de ska i princip få importera de här hundarna.
Ah.
Men sen har vi ju börjat bli lite mer offensiva mot dem och lägga ner mer utredning på de här hundarna. Det är lite så när vi får magkänslan att det är något som inte stämmer med de här hundarna, då försöker vi så mycket som möjligt försöka utreda då de här passen och hundarna. Och har man som gammal hundförare så kan man ju se lite på en hund att ja, men den här hunden är inte 16 veckor gammal, den är max 8 veckor.
Mm.
Sen är det ju lite så, jag kan inte använda det i en rättegång för jag är ingen specialist.
Nej, nej, precis.
Men då kan vi ringa ut kanske en veterinär som kommer ut och gör en åldersbestämning på hunden och tittar på tänderna. Hunden har kanske inte tappat sina mjölktänder än. Och då är den hunden mycket yngre än vad det står i passet. Mm. Och då är det såklart,
har de också mjölktänder, hundarna?
Ja, precis. De tappar ju sina tänder.
Alltså det där vet jag, ingen koll. Jaha, okej, okay, då kan man kolla en sån grej. Ja.
Mm. Och sen så är det såklart med många, så det är ju sådana, transporterna är på så vidriga sätt. Vi hade något ärende nu förra veckan när vi stannade och de ljög ju, de sa att ja, de hade inga hundar, så öppnade vi skuffen och där bak så låg det då 5 stycken valpar och de hade ju legat i sin egen avföring utan vatten i 35 timmar i en transport genom EU, så att det var ju, det var knappt de var i liv nästan, de valparna.
Vad händer då med ett sånt ärende då när ni hittar så här illa åtgångna hundar? De blir ju så att säga beslagtagna då förstås.
Ja, nej, alltså beslagtagna gör vi inte på själva hundarna för det blir jättesvårt förfarande. Men det är ju, vi är ju egentligen en kontrollmyndighet för Jordbruksverket. Så det är Jordbruksverket som är ansvarig för om en hund får komma in eller inte.
Okej.
Okay. Och Tullverket är väl ansvarig för själva lagföringen och utredningen av själva smugglaren, kuriren. Så när Jordbruksverket gör bedömningen att den här hunden har felaktiga papper, det stämmer inte. Och vi gör bedömningen att den här införseln är gjord för att ja, men tjäna pengar. Och då griper vi då kuriren och chauffören för smuggling. Och då blir ju hundarna blir avlivade för att...
Ja, de blir avlivade. Så de här valparna blev avlivade då?
Ja. Tyvärr är det så, och det är lite som många tänker, ja, men de kan ju bo hemma hos mig, jag kan ju ta hand om dem.
Mm.
Men de här hundarna, de bär på många dolda sjukdomar, de är inte vaccinerade på rätt sätt, de kan bära på rabies, de kan bära på parasiter som är förödande för att vi ska få in i Sverige.
Mm.
Så att, tyvärr är det ju enda alternativet är ju att avliva dem.
Så det är egentligen det som händer om man upptäcker att en hund är smugglas in så att säga med falska papper, så då avlivas hunden?
Ja, inte automatiskt. Man kan ju även vända dem. Skicka tillbaka dem.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men det är ju så, jag menar, säg att du ska ut med din hund och du åker till Danmark om en weekend och sen när du kommer tillbaka så inser du, fasiken, jag har ju rabiesen, den har gått ut. Då är det kanske inte automatiskt att din hund blir avlivad.
Nej, jag fattar.
En tysk turist kommer med sin älskade lilla hund och så har man glömt hundpasset. Då får man faktiskt bara, ja men då får du vända tillbaka.
Ja, men det är klart. Mm.
Ja, så att de flesta hundarna blir faktiskt vända. Det är ju när vi misstänker den här systematiska smugglingen och djurplågeri, och då blir det ett ärende för vår del.
Mm, jag fattar. Du nämnde ju det här då också, vilket man ju förstår, att man smugglar in de här då för ekonomisk vinningsskuld. Men vad kan det ligga? Jag är lite dålig koll på hundar, men du som är gammal hundförare, du nämnde 5 valpar där. Vad kan de uppbringa för summor då, om man lägger ut dem på Blocket eller hur det går till?
Ja, en sån hund, du köper den för 1 000 kronor i Bulgarien. Mm. Och sen för in den och sen så kan du kränga den för 25 till 30 000 i Sverige.
Aha, okej.
Så det är ju ganska stora summor. Mm. Och det blir mycket pengar. Och de här som håller på med detta, det är ju det är nästan samma individer som håller på med narkotika och vapen. Och de har ju insett att det här är ju en marknad man kan använda sig av. Mm. Det är låga straff och mycket pengar. Så att, det var någon kille här i något ärende, han drog in 400 000 per månad på att kränga smuggelhundar. Mm. Så att det är, och straffet i sig är ju inte jättehögt. Säg att vi tar någon som smugglar 6 stycken valpar. Han får kanske 6 månader. Mm. Så det är inga jättestraff på den här cyniska verksamheten.
Men jag tänker om man, som i det här fallet, de här valparna som låg i skuffen och i sin egen avföring. Så det ett brott är givetvis smugglingen och att det är illegalt och de har sjukdomar och sådär. Men jag tänker, det måste ju vara såklart fall av djurplågeri att ligga behandla djur på det sättet.
Absolut, så det blir ju, de blir ju delgivna 2 misstankar. Det blir ju djurplågeri och så blir det ju smuggling av hundar.
Mm, okay.
Men djurplågeri brottet är heller inte så jättehögt straffvärde på. Så att, och det tror jag att de håller på att titta på just nu, att det ska bli lite strängare regler när det gäller just djurplågeri. Så det är ju bara positivt.
Det är ju inte alla som vet kanske, men att ha ihjäl en hund, det är ju skadegörelse.
Precis.
Brottsbedömningen.
Och det är likadant när det gäller våra tjänstehundar. Vi har ju den att till polisen så har vi fått en ny att det är våld mot tjänsteman, tror jag väl, om man slår på en polishund.
Okay.
Men i våra tjänstehundar så blir det bara skadegörelse av egendom. För det är Tullverkets egendom som de slår på. Så att det är lite skevt tyvärr. Vi var inte riktigt med där när de gjorde den här blåljusutredningen. Missar man Tullverket, det brukar man göra ibland när det nya lagar som kommer.
Ni får vara lite mer på tå där alltså.
Ja, så att du får mindre straff för att slå en tulltjänsteman än att slå en polis.
Ja, just det. Men den här ökningen då, du sa ungefär efter 6 månader in i pandemin, så ja, folk kände väl sig ensamma, och jag har ju några exempel på vänner som faktiskt skaffade hund under just pandemin. Men känner ni att det här trycket finns kvar gällande att ta in hundar?
Det har väl börjat avta lite, men som sagt vi hade ett ärende förra veckan också, så att det kommer inte sluta, för det är så stora pengar i det. Så att, men det kanske börjat avta lite, och det är jäkligt skönt, för att de ärendena är inte roliga att handha. Mm. Vi är ju med när de här stackars valparna avlivas, så att ja, de är inga roliga ärenden att ha. Men såklart, vi vill gärna sätta dit de som håller på med det, de här individerna.
Förklart. Nej, men det är väl en sak att smuggla döda ting, så att säga. Men att smuggla de här levande varelserna med känslor och allting, det känns ju... Nej, det känns som att man är kall i hjärtat.
Ja, nej, det är inte... Jag kan säga att många av de här smugglarna, jag har aldrig sett någon av dem gråta över någon hund precis.
Nej.
Där är inte mycket, de är inte värda mycket, de hundarna. Jo, de är värda mycket pengar, men inte känslomässigt.
Nej.
Där är de inte värda mycket.
Nej. Ja, oerhört tragiskt. Och det är ju också tragiskt det här med när man ser liksom pengarna framför sig, så är man, många människor är tyvärr benägna att gå över rätt många gränser.
Precis, och det är ju även de som kränger narkotika, som kränger fentanyl, de har ju inte, de skiter ju fullständigt om brukaren. Ja, det är klart, det är ju inte bara om kunden dör, men de bryr sig nog inte så mycket om själva människan. Allting handlar ju om pengar.
Mm. Och fentanyl är, för er som inte vet det, så är det ju en syntetisk opiat som är ju väldigt potent, och många överdoser på fentanyl.
Precis, som är tyvärr på uppgång i Sverige, som vi måste stoppa tidigt.
Nu när vi spelar in det här så börjar det ju nalkas. Det är andra advent 2021. Hur ser det ut liksom under högtiderna, jul och sådär, är det speciella tider på året som ni kan se att smuggling ökar eller minskar?
Men det är lite så att inför högtiderna så ökar ju smugglingen. Och även det som är lite sjukt är ju också att inför semestrarna så ökar smugglingen. Det här är bara min egen test, men det tror jag att i juli så vill många av de här som håller på med smugglingen också ha lite semester. Så att de trycker in det i maj, juni, vill de in sina grejer så kan man ta det lite lugnt i juli. Så att inför högtiderna så ökar ju smugglingen jättemycket. Men på själva högtiderna sen, jul och nyår och där, då är väl inte det ett jättetryck på gränsen. Det är inte så många som reser över och många är ju hemma. Så att, vi har väl ganska lugnt. Såklart jobbar vi ju högtiderna, men vi har kanske inte de största och bästa beslagen på julafton precis.
Nej, jag fattar. Okej, men nu kan
det mer rastelleri och sånt.
Ja, just det. Nej, men det är ändå intressant att du kan se det här. Du kan se de här tendenserna att kanske är det till och med så att smugglarna vill ha lite semester så att det trycker på lite innan där i maj.
Ja, men de har ett ganska hektiskt liv, de här kriminella, så att de vill också ha lite ledighet.
Ja, jo, men det strävar vi alla mot. Mm. Och nu ska du få lite ledigt, Niklas. Jag ska inte uppehålla dig längre, men jätteintressant än en gång, och det här med den smugglingen av hundar som jag kunde väldigt lite om. Men det är intressant där, tycker jag, att man, alltså de är så himla uppfinningsrika folk som vill begå brott, att man kan hitta då så att säga den här legala, illegala vägen. Jag tänker på de här förfalskade hundpassen och sådär, som försvårar för er i tullen, så att man inte bara lägger i skuffen och låter dem sova i sin egen avföring. Det finns olika varianter så att säga.
Precis.
Och alla får en sudd pengar på vägen, veterinären som gör det här falska passet och så vidare och så vidare. Så det finns alltid liksom en någon typ av money exchange hela kedjan liksom. Ja, nej, jag bugar och bockar. Det var superintressant att ha dig som gäst, Niklas. Och så hoppas jag givetvis att du får en väldigt trevlig jul, och så ska vi kika lite på den här Dope-dokumentärserien.
Ja, men det tycker jag. Jag tackar för att jag fick vara med. Det var skitroligt.
Ja, det var det lilla. Ha det fint.
Ja, tack. Ha det.
Hej. Fredrik, stort tack för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack, det var jättekul.
Ja, det var så jäkla kul att höra de här gamla minnena. Och när du säger, det poppar ju upp flera så här grejer i huvudet såklart. När vi var ute och åkte, och Katja och de vi jobbade med. Vi hade ju väldigt, väldigt roligt alltså.
Ja, men superkul. Och det är väl det som jag lite grann just nu brinner för, att få föra vidare till yngre poliser. Och vi hade ju också en omorganisation 2015 där man i princip slog sönder allt det som vi byggde upp. Det som ni påbörjade på gamla gatulagningsgruppen i City, som vi vidareutvecklade, vill jag säga, på rave, och som vi spred runt om i hela landet. Vi var med i så här projekt som mobilisering mot narkotika som regeringen startade upp, där vi reste runt i hela Sverige och utbildade folk i våra arbetsmetoder, och vi spred det till olika närpolisstationer och sånt där. Sen slog man ju sönder all den där kunskapen 2015. Sen startade man ju någon sån här NIGS-utbildning, heter det, alltså nationellt ingripande spaning, som skulle vara någon slags kombo med gatulagningsarbete och att gripa folk liksom så spaningsmässigt. Men tappar man ju bort allt det här med hur viktigt det är med det här med samtalet, med approachen, inställningen, olika så här tekniker, taktiska liksom grejer som vi höll på med, som vi byggde upp genom erfarenhet under många, många år. Så att det är ju det jag jobbar med idag, att få föra det vidare till de här unga, liksom, nya poliserna som ska jobba med det här.
Så tråkigt att man slog sönder allt det där. Det var ju oerhört många års erfarenhet som bara spriddes för vinden liksom. Men många roliga minnen, väldigt, det var nog, jag kände så här, varför jag slutade lite var, så kände så här, men nu jag trycker inte på liksom lika mycket, som jag är inte med i det här det momentum som vi hade hela tiden, och känns det, men då är det nog bättre att någon annan får kliva in och ta den rollen. För då hade jag ju jobbat 6 år liksom på gatan bara egentligen med det här samma. Vilket var väldigt roligt fortfarande, men jag kände att nu byter jag. För du bytte ju nästan lite ofrivilligt kan man säga, eftersom det var ju din kommendering, eller man ska kalla det, tog ju slut där, va?
Ja, jag var 1 år på rave. Och sen så skulle jag komma tillbaka till Täby, för då lovade min dåvarande polismästare med att jag skulle starta upp en liknande grupp i Täby. Mm. Men när jag kom tillbaka så blev det inte så, utan jag skulle köra radiobil plötsligt. Mm. Mm. Och då ringde jag upp honom och sa att men det var inte det vi kom överens om. Och då fick jag vara på span i Täby ett halvår för att föra över mina kunskaper dit. Så. Och sen när det halvåret var slut så var jag tillbaka till radiobilen igen liksom. Mm. För på den tiden var det ändå så att det spelade ingen roll hur duktig du var. Var du för ung så fick du inte chansen. Nej. När man gick på ålder då.
Då skulle du in i radiobilen.
Ja, alltså. Men precis. Så är det ju inte idag. Men då gick man mycket på ålder. Så den som var äldst och sämst fick tjänsten, och den som var yngst och bäst fick vänta. Lite så.
Ja, det var ju knäppt.
Annan tid.
Ja, det var andra tider. Det var tjänstår som gick först. Ja. Jo, men som jag sa i avsnittet, i slutet på avsnittet, mm. så jag vet inte alls det här case som du nämnde bara innan, att du skulle berätta om en grej som hände när du inte var i tjänst. Alltså, vad var det för ärende och varför sitter det kvar i minnet?
Ja, det är inget ärende egentligen. Det är en händelse.
En händelse, ja.
Där jag är väldigt tydligt kliver in i min yrkesroll.
Okay.
Jag tänker inte så då när det händer att nu kliver jag in i min yrkesroll, utan allting bara händer. Men jag har reflekterat över det efteråt.
Mm.
Och det var under tsunamin 2004.
Okay.
Så var jag i Thailand. Jag hade varit tillsammans med min tjej ett tag. Med Sara. Mm. Och min blivande svärfar bjöd på resan, för hans dåvarande sambo fyllde 50. Så vi var sällskap på 5 personer. Alltså jag, min nuvarande fru, hennes pappa och hans sambo och dotter. Mm. Döttrar till och med, så det var 6 personer var vi till och med.
Okay.
Och sen så var det då annandag jul. Jag vaknar 8 på morgonen av att våran säng skakar.
Okay.
Som satan skakar den. Så jag liksom är lite sömndrucken, så jag vaknar till och så knuffar jag till Sara och säger så här, du, kan du sluta skaka sängen? Jag vill sova en stund till.
Aha.
Och hon slår till mig och tycker att nej, men du får sluta skaka sängen. Och tänker, vad fasen där... Är det någon här massagesäng? Men jag är ändå i Thailand liksom. Så jag börjar treva längs med sänggaven för att stänga av den där sängen. Så bara vibrerar liksom.
Aha.
Och sen slutar sängen skaka. Och jag somnar om. Tänker mig på det. Sen så... strax efter så vaknar vi ändå och går ner och käkar frukost. Och så möter vi Saras pappa vid frukostbuffén på hotellet. Vi var alltså på Kamala Beach i Phuket.
Mm, där har det också varit, ja. Mm.
Och då säger Hasse då, som han heter, kände ni jordbävningen? Ja, men då rann ju poletten ner. Ja, var det en jordbävning? Gud, vad häftigt att få uppleva det. Det har jag aldrig gjort för. Det är någonting att berätta när man kommer hem, att man är med om en jordbävning.
Mm, mm.
Såklart det var det liksom. Så tänkte man inte mer på det. Vi gick upp och bytte om snabbt till badkläder, hoppade i poolen. Och vid 10 på morgonen så ligger jag och Sara i poolen. Och poolen ligger väldigt nära stranden. Mellan stranden och poolen så är det en liten häck som kanske är en halv meter hög. Men när man ligger i poolen så ser man inte havet, för när häcken är i vägen.
Just det.
Men då vid 10 så börjar folk skrika nere vid stranden. Och det kommer folk springande och hoppar över den här häcken som gaseller liksom. Massa människor med springande. Och de skriker, get up, get up, get away, get away. Och... vi förstår inte vad det är för någonting, men vi tar oss upp i poolen. Man försöker speja runt vad det är som händer. Och jag tänker spontant att det kanske är någon så här terrorattack på gång. Att det kanske kommer någon män i gummibåtar med vapen, och därför folk skriker. Liksom så. För ändå var det en del sånt här i södra Thailand. Så tänker det väl det som är på gång nu då.
Mm.
Men jag vill inte fly, utan jag vill ju liksom se vad det är jag flyr ifrån. Så att jag flyr åt rätt håll och på rätt sätt och sådär. Jag tror det är ett typiskt manligt beteende, att innan jag springer ska jag veta varför jag springer. Medan det kvinnliga beteendet är mer att det är fara, nu springer vi. Så att Sara drog i mig och vill springa in på hotellet, och jag vill först kolla. Men jag låter henne bestämma, för hon vill bestämma att vi ska springa. Vi bara lämnar alla våra prylar vid poolen och så springer vi in på hotellet. Vi springer upp två våningar och där i trapphuset så tittar jag ut och då ser jag bara väller in vatten. Brunt vatten över poolen, den blåa poolen blir alldeles brun och så in i trädgården liksom, in i hotellområdet bara fylls på med vatten, liksom, hur mycket som helst. Men det var första vågen och det var inte någon så här våldsam liksom, våg som bara smäller till, utan det bara hela havsytan eller hela havet bara liksom
steg
upp och bara vällde in som en flod liksom. Och då min första tanke var ju liksom att jaha, är det här någon så här ebb och flod som har gått lite fel liksom, så att det var lite väl mycket flod liksom.
För man hade inte hört talas om tsunami.
Nej, ordet hade jag nog aldrig hört. Ingenting som jag liksom kom ihåg i alla fall. Men sen så började vattnet dra sig tillbaka och då inser jag, vänta här nu, de som bor på nedre botten på hotellet, de bor ju lite grann under havsnivå. För det var som en sänka ner liksom så.
Okay.
Efter poolen. Först har du havet, stranden, poolområdet och sen var det som en sänka ner till liksom, ja, de som bodde på nedre botten. Och då inser jag snabbt att det är ju där nere som de här gamla människorna bor. De som är lite handikappade och så, för det fanns ingen hiss på hotellet.
Okej.
De bor ju där och nu börjar de ta sig ur från sina rum och liksom vada fram i vattnet och jag liksom står där med mina tajta badbrallor och säger till Sara så här, du, det är en massa människor som behöver hjälp här nere. Jag hade siktat mig inne på ett särskilt äldre par som hade svårt att ta sig fram i vattnet, så jag skriker till Sara och säger åt henne att stanna kvar här uppe, jag ska bara springa nu och hjälpa några människor. Så i mina badtofflor och mina tajta badbrallor så springer jag ner ut i poolområdet. Och där så är det gamla, eller äldre par, de var i pensionsåldern 65-70 kanske någonstans där. Försöker ta sig fram i vattnet och jag är ett par meter ifrån, jag var där ute i vattnet, ett par meter ifrån dem för att möta upp dem och hjälpa dem fram. Och då ska man veta att det är ingen som vet att det är en tsunami, eller ens vad det är för någonting i princip.
Nej, nej.
Kanske någon som har sett en dokumentär någon gång vet vad det är för någonting, men de flesta av oss visste inte. Men jag är ett par meter ifrån dem så hör jag riktiga primalskrik nere från stranden, uppifrån balkonger. För att i det här läget så har ju folk efter första vågen tagit sig ut liksom för att liksom kolla vad som har hänt. Och vattnet har dragit sig tillbaka väldigt långt ut och så folk ber sig ut igen vissa liksom för att kolla på förödelsen. Bilar som flyter omkring och lite sådär. Men då hör jag skriken och tänker så här, okej, jag hör ju på skrik att det är någonting allvarligt, någonting farligt händer, så jag måste bara ta mig upp en nivå igen, för nu var jag ner i den här sänkan liksom, i trädgårdsområdet, så jag måste ta mig upp en nivå för några trappor vid poolen och se vad som händer, och då kommer andra vågen.
Oh.
Och det är en enorm kraft i den, alltså man känner när den suger tag runt vristerna att den kan ju flytta betong, och det gör den också, därför äldre paret, de hinner fram till ett räcke som är vid en trapp vid poolområdet. En trapp som går upp från trädgården upp till poolen. Och i det räcket, där tar de tag i liksom, och liksom hänger där i de här krafterna av vatten som kommer. Då får jag hålla tag i en stolpe där och sträcker mig efter dem för att liksom försöka få tag i dem. Men de hänger här i det här räcket. Och det lyckas de göra, bara det att det här vattenmassan är så stark så den flyttar själva betongfundamentet som räcket sitter i.
Oj.
Så de åker ner i någon slags virvel av vatten i det här trädgårdsområdet.
Så precis när du försöker nå så försvinner de?
Så
då
försvinner de bara iväg. Och då inser jag att det här ska jag inte vara just nu. Det är väldigt dumt att vara just. Så jag var inträngd liksom i en hörna. Och vattnet är en sak, men i vattnet så finns det ju all möjlig bråte. Det är glasskivor, det är allt tungt trämöblemang från stranden. Tunga så här solstolar i trä från stranden. Och hela frukostmöblemanget flyger in i mig. Liksom.
Mm.
Så jag känner liksom hur tunga trämöbler slår in i vaderna. Och liksom, det gör jävligt ont. Liksom. Och jag trycks in i en hörna liksom, i väggen där jag liksom är helt överbelamrad med möbler. Och liksom kommer lite grann under ytan ibland. Och då tänker jag så här att nu dör jag.
Mm.
Det var som så här klart, det här går inte att överleva. Det är massa vatten, massa
möbler.
Hur
är den känslan? Alltså, är det en panikkänsla nu då eller nej, bara ett konstaterande?
Det,
eller?
Det var det som var så sjukt. För jag har alltid liksom lidit av lite så här dödsångest.
Ah.
Alltså alltid så här tänkt att man någon gång ska dö och det är tråkigt. Liksom. Man vill leva för alltid för det är ändå rätt kul att leva. Mm. Spännande liksom så. Men,
absolut.
Men jag har tänkt mig ändå att man ska bli gammal. Liksom. Och nu är jag ju då 31 år tror jag. 32 kanske. och inse att nu dör jag liksom. Och jag hade ju sett fram emot att jag skulle få barn, det skulle vara söner, jag sätter fram för mig, och nu blev det inte så här. Och jag är svinlugn. Jag är jättelugn. Och bara accepterar det och tycker att det är liksom bara tokigt allting. Vad tokigt det blev. Och jag till och med minns att jag typ skrattar åt det. Antingen invärtes eller ljudligt. Det minns jag inte, men jag minns att det var väldigt lustigt. Min teori kring det är att man liksom, att det utsöndras en massa endorfiner i kroppen för att förbereda mig lite mjukare för det som komma skall. Det var min egen hobbyteori liksom så.
Jag förstår.
För att det var nästan lustfyllt.
Okej.
Okay. Otäckt,
wow.
Men lustfyllt.
Wow.
Sen i alla fall så trycks jag mot massa glasrutor in mot en lobby på hotellet. Och jag åker igenom rutorna och tänker, här ska jag ju, jag kommer skära sönder mig. Men jag lyckas ju ändå liksom åla mig igenom den där glasskärven, så jag bara skar mig lite grann i ryggen. Kommer in i lobbyn.
Du flyter in i lobbyn?
Ja, alltså. Trycks av vattentrycket och möblerna in i liksom, i genom stora fönsterpartier som är trasiga av trycket liksom. Det här går ju att se på YouTube också.
Mm.
Därför att väl inne i lobbyn så... Ja, det fylls ju snabbt upp till taket. Alltså det är typ 30 centimeter kvar tills att taket är liksom, alltså tills vattennivån upp i taket. Och då ser jag en kille som sen lär känna som heter Tommy.
Mm.
Och han sitter och klamrar sig fast i en sån här liksom pelare inne i lobbyn med en videokamera i handen.
Mm.
Och håller på och försöker filma liksom sådär. Och han skriker väl till mig, för han ser att jag inser att jag kan inte vara här inne, för då kommer jag drunkna. Om vattennivån går ända upp till tak så drunknar vi, så jag måste ut igen. Så jag simmar ju igenom lobben och försöker ta mig igenom för att ta mig på andra sidan, samtidigt som Tommy skriker till mig, nej men vad gör du, kan inte simma ut, då kommer du dö. Och jag tror jag skriker tillbaka, eller så tänker jag, det minns jag inte heller, att om du stannar kvar här inne så kommer du dö. Mm. Och sen så bara drar jag vidare liksom. Hittar ett hål i glaset på andra sidan och simmar ut på lobbyn på andra sidan. Ut i det fria i trädgården igen.
Okay.
Och där dras jag ju med av de här kraftiga vattenmassorna, för det är en jävla tryck i de här.
Oh.
Och inser ju snabbt att shit, med den här farten när jag åker fram i vattnet så kommer jag ju snart åka genom fönsterrutorna längre in på hotellområdet. Och det vill jag inte, för att om jag åker genom fönstret så kommer jag förmodligen skära sönder mig nästa gång. Jag hade tur första gången, men andra gången så kom det bli illa. Då får jag syn på ett litet träd som sticker upp, bara liksom toppen på ett träd.
Mm.
Men för att komma dit så måste jag simma som fasen. Så jag tar i allt vad jag har, simma järnet och lyckas liksom simma fram till den här toppen, ta tag i den och ställa mig i den och balansera. Och då så får jag syn på, för då är jag liksom på den sidan där vi har vårt hotellrum och våran balkong. Så då ser jag liksom Sara där uppe.
Okay.
Och hon ser jag ligger ner liksom på balkonggolvet och brutit ihop och liksom, ja, skriker liksom. Hon tror ju att jag har dött såklart. Hon ser med vattenmassorna.
Mm,
jag ser att de andra i sällskap försöker trösta henne. Och jag skriker då upp till henne, Sara, här är jag, det är okej. Ta lite foton liksom, för jag tyckte att när jag står här i träd, då måste det se väldigt lustigt ut. Alltså, man tänker så mycket konstiga tankar. Jag tänker så här, det här måste man ju visa när man kommer hem sen, att det var en tsunami fattar man ju inte.
Nej.
Att komma sig vatten, ja, men det här var säkert ett lokalt fenomen just på den här stranden, tänkte jag, eller just där vi befann oss. Och nu står de där uppe, så ta en bild på mig. Det kan ju vad kul att ha som minne. Liksom. Man tänker mycket dumma saker när man är mitt i en sån här grej. Liksom.
Shit.
Ja, så de fotar mig lite grann där. Och, sen sjunker vattnet undan. Och sen så är det lite gamla människor som har klättrat upp och liksom satt sig på lite höga höjder som plötsligt blir väldigt högt när vattnet drar sig undan. Så jag hjälper någon gammal dam ner liksom, från de ställen de klättrar upp på. Så vadar jag igenom igen, tar mig igenom lobbyn fullt med glas och skit överallt. Och så tänker jag så här, innan jag går upp till våran våning så måste jag ändå se vad som blev av det äldre paret som jag skulle hjälpa från första början.
Oh.
Så jag tar mig igenom lobbyn och ut på andra sidan. Det är ett stort hotellområde med flera pooler. Så jag tar mig igenom lobbyn, så kommer ut på andra sidan. Och där så ligger den här mannen som jag skulle hjälpa från början. Han ligger alltså och flyter medvetslös med ansiktet neråt i poolen.
Mm.
Två stycken i personalen, thailändare, försöker liksom, fast de själva inte kan simma, så försöker de med hjälp av en luftmadrass ta sig ut till honom för att hjälpa honom. Men det går ju sådär alltså, när man inte kan simma, så man är fullt sjå med att hålla sig själva flytande. Men så dyker en norrman upp också där, Och han och jag, vi tar tag i den här mannen. Tung, hal som en ål, medvetslös. Vi tror att han är död, men vi vet ju inte. Så vi lyfter upp honom, tar honom i handlederna och i vristerna, och så försöker vi släppa in honom i lobbyn för att ta honom vidare upp liksom några våningar. Så. För nu har det kommit två stycken vågor, och vi vet ju inte om det kommer fler, så vi tänker lika bra att vi släpper upp honom liksom. Men när vi kommer in i lobbyn så visar det sig att själva liksom dörrhålet, alltså in till trapphuset, är ju belamrat med ett berg av möbler som har samlats där. Alltså ett jättegigantiskt berg av trämöbler. Så vi skriker upp i trapphuset att vi behöver hjälp, och att någon måste komma ner och hjälpa oss och få undan allt bråte så vi kan komma in i trapphuset och bära upp honom. Det kommer ju ingen. Så vi tittar på varandra, jag och Norman, och så bestämmer vi oss för att vi gör ett försök. Vi släpper undan så mycket möbler vi kan för att ta oss igenom. Men kommer det en ny våg, då får vi lämna honom här, och så får vi liksom bara rädda oss själva. Men vi hittar en liten avsats i lobbyn som är som 2 meter upp, där vi lägger honom, så att om det kommer lite vatten så kanske han kan ligga där i alla fall om vi måste fly liksom. Så vi lägger honom där, och så ägnar vi några minuter åt att släpa undan massa möbler fort som tusan. Ta tag i honom igen och släpar upp honom då upp för 2 trappor, och då hör vi skriken igen. Då kommer 3:e vågen. Då har vi precis liksom fått upp honom på 2:a våningen. Och så ska man veta att 2:a vågen, den tog sig upp till 2:a våningen. Ja, så pass hög liksom.
Wow.
Så att man behövde komma upp till minst 2:a våningen liksom för att klara sig. Och när vi kom upp dit då, alltså, han var medvetslös, visste inte om han levde. Men jag såg att hans mage var helt uppskuren från ena sidan till den andra. Var ju helt uppskuren, liksom ett snitt tvärs över hela magen, så inälvorna var ju på väg ut liksom. Och med tanke på att han legat i det där skitiga vattnet, så tänkte jag att är han inte död, så kommer han i alla fall dö av infektioner i den här värmen, tropisk hetta, bakterier och skit liksom.
Så. Just det.
Så det kom någon en kvinnlig städare där på hotellet, en thailändska. Jag försökte liksom förklara för att jag behövde ha någonting att tvätta sår med. You have something to clean wound liksom. Och då kom hon med en blå flaska, ganska stor flaska med blått innehåll, som det stod 70% på, och sen resten thailändska. Så jag visste ju inte om det var sårtvättmedel, men det stod 70%, så någon slags
alkohol
var det, tänkte jag. Så jag tog det där och så bara öste jag in det i magen på honom. Ren sprit, nästan 70% i sprit. Och då började han röra på sig, för han levde ju, och det gjorde ju ont som satan liksom. Jag öste på där i såret så att det kom in i magen på honom och allting. Och sen så fick vi hjälp med att riva liksom rena lakan som vi lindade runt magen, och hans vav hängde på en 3/4, så den tvättade vi också rent med sprit och linda fast. Och så hade han ett rejält sår i huvudet också som vi lindade liksom och tvättade sådär. Men av smärtan av spriten så började han ändå kvickna till lite grann, och undrade var han var någonstans och frågade efter sin fru. Vi visste ju inte var hon var. Jag hade sett att det låg en kvinna död och övertäckt nere vid poolen, så jag antog att det säkert var hon, men vi visste ju inte, så vi kunde inte svara på det heller. Så vi plåstrade om honom så gott vi kunde, försökte liksom hålla honom lugn och sådär. Vi visste inte om han skulle överleva liksom. Men då var det liksom, det är nu man kommer in här med polisrollen lite grann. Därför fram till, alltså jag var ju fortfarande ganska ung vuxen. Jag har ju varit polis sen jag var typ 21 till nu jag var 31, runda slängar.
10 år.
Då, 10 år. Och under de här 10 åren, under mitt då hela vuxna liv, så hade jag precis bara gjort lumpen och sen umgås med poliser. Alltså människor som var ganska vana vid att liksom agera när det händer saker. Så jag trodde väl att när det händer saker så agerar människor. Men det som chockade mig lite grann i den här händelsen var att jag fick lära mig att de allra flesta människor gör ingenting när det händer såna här saker. Stora faror som kommer helt överraskandes, eller händer som kräver att folk agerar på något sätt.
Men också i någon form av chocktillstånd. Du berättade ju tidigare att du kände att nu dör jag, och du var ganska lugn i det. Och något sätt så kan man kanske förstå det. Jag tror jag varit i en liknande händelse när jag var yngre i och för sig. Men hur lugn är du nu i det här då? För nu är du ju mitt uppe i hela tsunami och med jobbet kring. Hur lugn är du just nu i det läget du befinner dig i, som du berättar om?
Ja, det har jag insett senare. Jag gick ju in i min yrkesroll. Och det har jag också liksom känt tidigare i jobbet och också efteråt, att när det händer såna här saker så blir jag liksom extra lugn, för att det krävs ju av att man tänker lite klart och gör rätt val. Mm. Så att jag blir ju liksom lugn på ett sätt som att jag går in i min polisroll. Och det händer ju så mycket saker här. Medan jag plåstrar om den här mannen och försöker liksom hålla honom lugn, så är en annan äldre man bredvid, där någon ropar att han har fått en hjärtinfarkt, för han blev så chockad så att ja, han fick någon infarkt eller något sånt där. Så jag får liksom delegera någon annan att ta hand om den personen. Och folk märker att här är någon som har tagit kommandot. Det är ingenting jag hade bett om, men folk märker att här är någon som gör någonting och har koll på läget, verkar det som. Så nu kommer ju folk till mig. Bland annat så kommer den här norrmannen upp igen. Han hjälpte mig att lägga av den här mannen på tredje våningen. Sen sprang han iväg för att leta upp sin familj. Han har alltså prioriterat att bidra med det här först innan han letar upp sin familj. Så han sticker ner för att hjälpa, eller för att hitta sin fru och sitt barn. Kommer tillbaka upp igen och säger så här: det är en gasläcka på hotellet. Han kan inte vara där nere på nedre plan. Mm-hmm. Det är en gasläcka.
Oj.
Och i det här läget så är det väldigt många som är väldigt stressade och chockade, så att alla står ju och röker på sina balkonger och i trapphusen och sådär, för att lugna sig. Och så kommer han upp och helt yr i huvudet, så att det är en gasläcka. Så jag får säga åt honom att du måste ju springa och säga åt alla att släcka sina cigg. Så jag delegerar till flera personer att springa runt och sprida budskapet: alla måste släcka ciggen. Och det gör ju alla utom en, för på en balkong så står en man och röker och folk skriker att de måste släcka cigaretten. Men han är ju så chockad att han liksom tycker att nej, jag ska röka. Liksom så. Så de kommer till mig igen och säger att men det är en man här borta på ett hotellrum som vi har sett på balkongen står och röker. Han vägrar släcka. Så då får jag släppa den här mannen. Jag tror att Sara tar hand om honom. Vi går bort och bankar på den här dörren ganska hårt. För nu känns det som att nu kan vi sprängas i luften när som helst. Det är bråttom. Liksom. Men han vägrar öppna. Och här dörrarna blir lite komiskt. De här dörrarna är som på amerikanska filmer. De går inåt med sån här skruvknopp. Så jag tar satt och så sparkar in dörren. Så hela dörren flyger av. Åker in liksom. Och sen där innanför står ju han med sin cigg. Och jag har två killar bakom mig. Och sen så tar jag om för honom att antingen släcker du den här cigg nu eller så spöar över det liksom.
Han släcker den.
Och han släcker den inte.
Han släcker den inte.
Nej, så vi är på väg fram för att övermanna honom. För att slå ner honom helt enkelt så att han släcker sin cigg. För att vi är ju rädda för att sprängas i luften.
Mm.
Men då är det hans fru och barn som får honom att släcka ciggen. Men han är så chockad själv. Och han står och pratar om att jag har varit med om värre saker förut. Jag har varit med om jordbävning i Kalifornien. Det här är ingenting. Och så. Mm. Han är ju bara chockad. Liksom, så. Men han till slut så släcker han ciggen. Tillbaka till den här mannen igen som jag tog hand om från början, som var svårt skadad. Till slut så lyckas vi få, kommer en pickup som ska köra honom till sjukhuset. Så att vi tar en säng och lägger honom i den här sängen, och så bär vi ner honom, flera stycken hjälps åt här, och bär ner honom och lägger honom på pickuppen. Då sitter det redan massa människor som har tagits upp på den och vill också åka med. Men då får vi liksom i princip tvinga av att vi måste prioritera den här personen som är dödligt liksom skadad. Så.
Just det.
Så den drar iväg. Vad jag sen får höra långt senare är att den här bilen kör ju diket på vägen.
Du skämtar.
Med en säng på flaket med honom i. Men han klarar sig i alla fall, så de får iväg honom till en sjukhus i alla fall. Och vi andra, vi flyr liksom upp i bergen, upp i djungeln. Liksom.
Oh.
Vi tar med det viktigaste vi har, lite vatten och sådär. Och sen så tar vi en chansning och så bara springer vi. Så när vi är liksom halvvägs uppe i bergen på gatorna där, så kommer någon så här polisbil med megafon och liksom larmar och skriker megafon. Nu är nästa våg på väg. Det var det inte, men de sa det. Så vi släppte alla våra väskor och bara tog sprang. Liksom. Och så sa jag till Sara att nu är det bara du och jag. Nu bara kör vi vårt race och så bara springer vi. Liksom. Skit i alla andra och så bara springer
shit.
Vi. Liksom. Och så upp i berg, och så på väg upp i bergen, det var ju så fantastiskt med Thailand. Då står ju de alltså längs med ungefär som ut och springer så här Lidingloppet och någonting. Då står de och delar ut så här vattenflaskor till oss som springer upp mot bergen.
Men du skämtar.
För att ta hand om oss turister. Och väl uppe i bergen så kör de skytteltrafik med så här crossmotorcyklar upp för att leverera frukt och lite godis och dricka och så där. Så där satt vi till skymningen tills det kom lite bussar som skulle evakuera oss då in till Phuket Town. Och väl där på ett hotell så såg vi då första gången på CNN att det var en tsunami och att det var liksom över hela regionen, ända bort mot Afrika. Liksom. Och då förstod vi vidden av det här och fick höra ord tsunami första gången. Och där på hotellet så träffade jag på Tommy. Han som sitter och håller fast sig i den här stolpen eller pelan inne i foajén där i lobbyn. Som säger så här: du, jag har en film på dig som du måste se.
Mm.
Och så gav han mig en CD, en sån här CD-ROM-skiva.
Mm.
Och så sa han så här: men nu ska jag vidare till Koh Samui. Ha det bra, hej. Och så drog han med blodiga fötter. Han hade sprungit runt en massa glas också. Han var helt blodig på fötterna och du vet, sönderskuren. Men han skulle vidare på sin backpackresa i alla fall till Koh Samui. Och där stod jag med den här CD-ROM-skivan. Jaha, jag är med på den här filmen. Det måste jag ju se. Så jag gick in till en sån här internetbutik. Liksom. Bad dem stoppa in den här skivan i en dator liksom. Och så fick jag ju se liksom, den här filmen. Han står ju alltså bakom min rygg och filmar mig när jag ska hjälpa de här, det här paret. När jag håller den stolpen och försöker sträcka mig efter dem. Och när jag liksom håller på där vid glasrutan när de exploderar. Och sen så doppar han kameran till slut i vattnet när han försöker hålla fast sina pelan där. Så att filmen bryts ju. Men det var ganska så här wow, mitt i liksom.
Jag har faktiskt sett den.
Ja, den visades ganska mycket liksom.
För jag såg ju, där är ju Fredrik.
Ja.
Jag såg ju, jag kände igen dig.
Ja.
Men var i eran semester befann ni? Hade ni precis kommit? Skulle ni precis åka? Var...
Nej, sluttampen.
Det var det, ja.
Sista destination. Vi åkte runt i ganska mycket i 3 veckor. Så det var ju sista hotellet vi bodde på. Enda gång vi bodde på ett betongkomplex. Annars hade vi bara bott i bungalows vid stranden.
Wow, hade ni bara svets med?
Ja, för så var det. Kamala Beach var ju totalt bortblåst. Totalt sopat med marken, förutom hotellet vi bodde på. För det var det enda stora komplex som fanns då.
Just det.
Resten var bara bortblåst. Och saken hör att...
Vad hette det hotellet?
Kamala Beach Hotel.
Jag kommer inte ihåg vad jag bodde på.
Ja, det var liksom restaurerat sen. Det var ändå lyxigare hotell efter, tror jag. Ah, okay. Jag förstår. Mm. Men i alla fall, min svärfar efter frukosten på morgonen där, han drog iväg för att spela golf ju. Så han var inte med när det hände.
Ah.
Så han kom alltså tillbaka till hotellet när vi alla hade flyttat ifrån.
Ah.
Det var bara som en ödeby liksom. Och vi var i bergen.
Hur... Du berättar lite att kliva in i yrkesrollen här, och det hade det ju antagligen förberett dig utan att du visste om det. Att kliva in, ta lite befälet, vara lugn i en situation som gjorde att många kanske blev apatiska eller chockade. Och där du, vad gjorde det här i förhållande till din flickvän? Vad hände mellan er? Alltså, hon trodde att du var död ett tag. Du ropade att du ville bli fotad. Vad hände med ert förhållande efter den här starka gemensamma upplevelsen?
Jag tror att vi gifte oss ju sen 2005, året efter. Och jag tror att jag har stärkt den här händelsen. Den och flera andra händelser har vi stärkt liksom, vårt förhållande. Men det här var det första stora som vi var med om. Liksom.
Mm.
Så det tror jag har varit positivt. Vi pratade väldigt mycket om det efteråt.
Mm.
Jag tror det har hjälpt oss mycket också. Att vi har liksom snackat väldigt mycket om det. För jag tror också att jag förstod inte det direkt då. Liksom. Men jag tror att jag drabbades lite grann av posttraumatisk stress efter det här. För att sen när jag kom tillbaka till jobbet. Det var jag på Rädd-kommissionen faktiskt igen för andra gången. Jag var ju där 2 gånger.
Just det.
Och då kom jag ihåg att vi skulle ha en sån här möte. Och det var 25 personer i ett rum. Innan mötet så var det mycket slammer med stolar, hög ljudvolym liksom. Och då av det här ljudet med alla slamrande stolar och alla höga röster liksom, så kommer jag ihåg att det bara blixtrade till i huvudet på mig. Och så plötsligt var jag tillbaka liksom, i händelsen igen. För några sekunder bara.
Hur var den känslan då?
Ja, men det var jättekonstigt, för det var verkligen som att det kom en blixt i huvudet, man såg bara något ljus, och sen så var jag verkligen tillbaka. Och det har varit med lite grann en gång till efter det faktiskt, att det har hänt något år senare.
Men är det något du kan ha mardrömmar om och sådär, eller är det så att har du kunnat hantera så att det ligger bakom dig? Och...
Ja, nu är det så länge sedan. Det här var ju 2004, så att, absolut, nu ligger det långt bakom mig. Men då i början så är det klart att jag hade en del mardrömmar.
Hur mycket tror du att din utbildning till yrket som polis, men också de erfarenheter som du har gått igenom som polis, påverkade ditt beteende där på platsen i Kamala Beach?
Jag tror att mitt yrke och den inställning som kommer med yrket gjorde stor skillnad. Sen tror jag i och för sig att man är olika skapt. Att man kan aldrig veta hur man reagerar i en sån situation innan man ställs inför den. Mm. Så att jag tror att det är dels genetiskt hur man är funtad och det går inte att styra över. Mm. Men sen så tror jag att man har valt den här typen av yrke som jag har gjort och du gjorde en gång i tiden. Eller man väljer en liknande yrke som ambulansförare, brandman eller något sånt där. Gör man redan där liksom, har tänkt igenom att man kan hamna i sådana situationer. Mm. Och sen när man yrkesmässigt har gjort det också, inte just sådana här situationer, men andra liksom, svåra händelser med kris och chockade människor och faror och sånt där, så tror jag att man är mer rustad för det. Mm. Det var ingenting som jag tänkte på där och då, men jag har efteråt reflekterat över att det är såklart att det har hjälpt mig, att det var därför jag kunde agera så pass lugnt som jag gjorde. Medan andra människor som inte har sådana yrke inte kunde göra det.
Ja. Jag ska lägga ut den här länken också. Den finns på YouTube, det här, den här händelsen. Ska jag göra det till er lyssnare på här på Patreon, lägga ut den också så kan ni se det här också med egna ögon. Sen tänkte jag höra bara innan vi rundar av här nu. Vet du hur det gick med den här mannen som låg på pickupen?
Ja, dagen efter så sökte jag och Sara genom sjukhusen. Hittade honom på ett rum där. Och han hade inte förstått någonting vad som hade hänt. Så vi köpte lite kläder till honom. Han bad oss ringa hans barn också, vilket Sara gjorde, och berätta att han levde.
Vilken nationalitet var det på?
Engelsman. Malcolm hette han. Vi kunde säga någonting om hans fru, även om vi anade att hon dog i och med att vi såg en kvinna ligga under en filt där i poolområdet. Men det sjuka i historien också, det är nästan komiska, är att flera år senare så här, på en konferens med poliser från England sitter och pratar om den här händelsen. Och då visar det sig att jag hade haft kontakt med han jag pratade med tidigare, för han var den som utredde försvinnandet på den här kvinnan.
Aha.
Och hade ringt mig och hållit förhör med mig och vad jag visste om den här kvinnan.
Är det sant?
Och flera år senare sitter vi på en konferens och kommer fram till att vi har haft kontakt tidigare.
Världen är bra liten ibland.
Ja, det är den, verkligen.
Helt otroligt. Du Fredrik, vilken oerhört spännande berättelse, och där vi också fick en liten insikt kring att det kan vara av vikt att ha en viss utbildning om det kommer en tsunami eller någonting annat. Att kunna agera i väldigt stressade situationer. Stort tack för att du berättade.
Ja, men tack själv.
Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Nu är dagens avsnitt över, men det kommer ju såklart ett nytt i nästa. Stöd gärna podden, bli Patreon, ta del av massa spännande bonusmaterial. patreon.com/snutsnack. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag. Ha det fint. Hej då!